Ja. Löste sig. Jag var med om precis den här skräckerfarenheten att jag tog en plastmugg där ute, skulle dricka vatten. Var det hål i den? Jag fick vatten på mig. Tänkte skulle börja säga att jag inte kissat på mig. Så ni inte behöver fundera på det. Det är roligt att vara tillbaka här. Johanneskyrkan, det är tredje gången. Med typ decennium emellan. Första gången jag var i Johanneskyrkan, det var en ledarsamling hemma hos Tunehags i deras lägenhet, kommer jag ihåg. Var det någon mer som var med då? Var bebis med? Nej. Det var en sån där, jag var tillsammans med Anders och Pia Gell från Kungsporten, Huskvarna. Det var en sån här fantastisk samling, kommer jag ihåg, med Guds närvaro var det så starkt. Och att komma ihåg att Gud hade liksom profetiska hälsningar till alla var och en där inne. Ja, fantastiskt tillfälle. Och så refererade ju Samuel också här till när jag var här och propedikade. Och det är några år sedan nu, kan vara 2005 eller något sånt, tror jag. Och att jag är här idag tyder att ni förlät mig för att jag sa nej. Det visade sig faktiskt, kan jag säga, att det var helt rätt för mig att säga nej. Och för er också, tror jag. Det var i en situation då, en process, och lite så hände en del saker, och det var rätt och riktigt. Jag tillhör alltså Vinjard. Min fru skulle ha följt med idag, Lillemor, men vi har pratat med en hantverkare en längre tid att komma, och för 2 veckor sedan så sa han, jag kommer den här nästa helg eller nästa helg på. Och mer precisa uppgifter kan man ju inte få. Så vi kände att vi var så nöjda med det. Så att nu hoppas vi att hans adventus ska vara idag. Vi får se. Jag kanske behöver åka hem och hjälpa henne lite. Vi ska schakta sitt trädgård och sådär. Jag har ju en bakgrund då i Vinjarörelsen sedan i början på 90-talet, då vi var med och planterade församling. Jag och Lillemor ledde en församlingsplantering. Och jag har bott i Göteborg och Malmö, och för 3 år sedan flyttade vi till Norrköping. Vi bor på Vikbolandet, men som ligger där första slussen ligger från Östersjön till Göta kanal. Så om ni åker båt, ska ut med båten ut på kusten, passerar ni väl där. Vi är med i pastorsteamet i Norrköping Vinjard. Vi har gått igenom en allvarlig kris i församlingen, och vi är glada att den lever, att den finns. Strax efter vi kom dit så var det ett, kan man säga, moraliskt misslyckande av vår föreståndare. Det handlar om ekonomi. Och då förstår vi varför Gud hade lurat upp oss till Norrköping. Vi fick församlingen i knät över natt. Men vi har tagit oss igenom det. Och det är en annan föreståndare idag. Vi ser att saker och ting, Gud är med. Men det har varit en knackig väg. Det har varit svårt. Men Gud har visat gång på gång sin trofasthet. Man anknyter till andakten här. Det finns de där dagar man undrar, men Gud har varit där ändå och löst saker. Det är fantastiskt. Bara för några veckor sedan så fick vår kassör, han fick plötsligt hjärtstopp när han spelade squash. Han har haft väldigt mycket tryck på sig en lång tid och varit väldigt trofast i sin uppgift. Han fick hjärtstopp, men han spelade mot en kille som precis för några dagar sedan hade varit på utbildning för att utbilda andra i hjärt-lungräddning. Som var på tå direkt. Hallen hade ganska nyligen, bara kort tid innan, installerat en hjärtstartare. Så han överlevde. Genom Guds nåd. Men det har varit lite så vår resa ett tag i Norrköping. Det finns ju också en historia här. mellan församlingarna. Det finns, vet jag, sedan lång tid tillbaka kontakt. Så det känns också bra. Babylon by bus, det visar ju lite hur gammal jag är. För ni som är lite äldre, ni kanske vet om ju att det är dubbelalbum med Bob Marley and the Wailers från 78, från deras turné Babylon by bus. Och därför ska vi börja Jeremia bok och läsa från det 27 kapitlet. För vi kommer röra oss lite i Babylon. Och vi ska läsa två kapitel så vi får bakgrund. Så ta fram era devices. Ta fram era telefoner och följ med i Bibeln. När Jojakim, Josias son, hade blivit kung över Juda kom detta ord till Jeremia från Herren. Så har Herren sagt till mig, skaffa dig rep och okträn och lägg på din nacke. Sedan, skicka sedan bud till kungen av Edom, kungen av Moab, kungen av Ammoniterna, kungen i Tyros och kungen i Sidon. Med de budbärare som har kommit till Jerusalem, till Sidkia, kungen av Juda. Ge dem detta budskap att framföra till sina härskare. Så säger Herren Sebot, Israels Gud. Så ska ni säga till era härskare. Jag är den som med stor makt och lyftad arm har gjort jorden och människorna och djuren på jorden. Och jag ger den åt vem jag vill. Nu ger jag alla dessa länder till min tjänare kung Nebukadnessar av Babylonien. Också de vilda djuren ger jag honom för att de ska tjäna honom. Alla folk ska tjäna honom och hans son och hans sonson tills tiden är inne också för hans land. Då ska många folk och mäktiga kungar tvinga honom till underkastelse. Det folk och det rike som inte underkastar sig Nebukadnessar, kungen av Babylon, och inte böjer sin nacke under hans ok, det folket ska jag straffa med svärd och svält och pest, säger Herren, tills jag har tvingat det in under hans välde. Lyssna inte till era profeter och spåmän och drömmar och teckentydare och trollkarlar som säger, ni ska inte underkasta er kungen av Babylon. Lögn är vad de profeterar för er, och därför ska ni föras långt bort från ert land. Jag ska fördriva er och ni ska gå under. Men det folk som böjer sin nacke under den babyloniska kungens ok och underkastas till honom ska låta leva i ro på sin egen mark, säger Herren. Och de ska bruka den och bo där. Till Sidkia, kungen av Juda, talade jag på samma sätt. Böj era nacka under den babyloniska kungens ok. Underkasta er honom och hans folk så ska ni få leva. Inte vinner väl du ditt folk genom svärd och svält och pest så som Herren sagt att det ska ske med det folk som inte underkastar sig kungen av Babylon. Lyssna inte till de profeter som säger att ni inte ska underkasta er kungen av Babylonien. Lögn är vad de profeterar för er. Jag har inte sänt dem, säger Herren. De profeterar lögn i mitt namn och följden blir att jag driver bort er och ni ska gå under. Och ni och de profeter som profeterar för er. Till prästerna för hela detta folk sa jag, så säger Herren, lyssna inte på vad era profeter säger, de profeterar för er. Se, föremålen från Herrens hus ska snart föras tillbaks från Babylon. Lögn är vad de profeterar för er. Lyssna inte till dem. Underkasta er den babyloniska kungen, så ska ni få leva. Inte ska väl denna stad läggas i ruiner. Om de verkligen är profeter och Herrens ord finns hos dem, låt dem då vädja till Herren Sebaot så att de så att de föremål som finns kvar i Herrens hus och i Juda, kungens palats och Jerusalem inte förs till Babylon. Till så säger Herren Sebaot om pelarna och havet och stativen och de övriga föremål som är kvar här i staden. De som Nebukadnessar, kungen av Babylonien, inte tog med sig när han förde bort Jehojakim, Jojakims son, kungen av Juda från Jerusalem till Babylon, tillsammans med alla stormän i Juda och Jerusalem. Ja, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, om de föremål som är kvar i Herrens hus och i Judakungens palats och Jerusalem, till Babylon ska de föras och där ska de bli kvar. Till dess jag tar mig an dem, säger Herren, och för dem tillbaka hit. Samma år, i det fjärde året, femte månaden, när Sidkia hade blivit kung i Juda, talade profeten Hananja, Assurs son, som var från Gibeon till mig i Herrens hus, i prästernas och hela folkets närvaro.
Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Jag bryter sönder den babyloniska kungens ok. Inom 2 år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål från Herrens hus som Nebukadnessar kungen Babylonien tog härifrån och förde till Babylon. Och Jekonja, Jojakins son, kungen av Juda, och alla som deporterats från Juda till Babylonien ska jag föra tillbaka hit, säger Herren. Jag ska bryta sönder den babyloniska kungens ok. Då gav profeten Jeremia detta svar till profeten Hanania inför prästerna och alla som stod i Herrens hus. Ja och amen. Må Herren göra så. Må Herren låta din profetia gå i uppfyllelse så att föremålen från Herrens hus och alla de deporterade kommer tillbaka hit från Babylon. Men hör vad jag har att säga dig och hela folket. Forna tidens profeter, de som levde före mig och dig, profeterade om krig och olycka och pest för många länder och mäktiga riken. Men en profet som profeterar om fred och lycka, hans ord måste gå i uppfyllelse innan det står klart att han verkligen är sänd av Herren. Profeten Hanania tog oket från profeten Jeremias nacke och bröt sönder och sa, och Hanania sa det i hela folkets närvaro. Så säger Herren, just så ska jag inom 2 år lyfta den babyloniska kungens Nebukadnessars ok från folkets nacke och bryta sönder det. Då gick profeten Jeremia sin väg. Efter det att profeten Hanania hade lyft oket från profeten Jeremias nacke och brutit sönder det, kom Herrens ord till Jeremia. Gå och säg till Hanania, så säger Herren. Ett ok av trä har du brutit sönder, men istället har du gjort ett ok av järn. Till så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ett ok av järn lägger jag på alla dessa folks nacke. De ska underkasta sig Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och lyda honom. Även de vilda djuren ger jag åt honom. Och profeten Jeremia sa till profeten Hanania, hör på Hanania, Herren har inte kallat dig. Och du har fått detta folk att tro på lögner. Därför säger Herren så, nu kallar jag dig bort från jorden. I år ska du dö eftersom du har talat lögnaktigt om Herren. Det året i den 7:e månaden dog profeten Hanania. Idag tänkte jag att vi skulle röra oss kring den här frågan. Vad är kyrkan? Vad ska vi göra? Alltså identitet och uppgift. Så har jag upplevt när jag har bett för den här dagen. Om vi då tittar lite på den här texten som jag läste. Att Jeremia är en av tillhör de här få som är kvar i Jerusalem. Det har gått några år sedan 597 då Nebukadnessar hade skonat staden från total förstörelse. Han kunde gjort det, men han gjorde inte det. Och han hade tagit med sig en hel del av folket till Babylon. Och det här var ju någonting som Jeremia gång på gång i boken. Jag har under 25 veckor nu läst tillsammans med Anders Gell ett kapitel i veckan av Halldorfs bok, va? Himmelens fåglar har flytt. Så jag levde Jeremia ett tag. Och det här är återkommande, de här sakerna hos Jeremia. Att han varnar för konsekvenserna om inte folket omvänder sig tillbaka till Gud. Till kärleken, till rättvisan, till rättfärdigheten. Det är de tre som är centrala. Kärleken, rättvisan och rättfärdigheten. Israel lever förbundslöst. Enkan, den faderlösa och främlingen är det ingen som bryr sig om. Avgudar är aktuella. Avguderiet får också ekologiska konsekvenser. Det får konsekvenser för miljön. Det får konsekvenser av skövling och erosion. Girighet, konsumism och egoism präglar Israel. Det som vi skulle säga synd. Det är ett toppmöte i vår text i Jerusalem. Kungar runt om möts i Jerusalem. Och då kommer, och de diskuterar, ska vi bilda en enad front mot Babylon? Och Gud skickar in Jeremia med ett träok över axlarna. Och budskapet är att det är Gud som har tillåtit Nebukadnessar. Han har fått en makt och han har fått en tid. Och det bästa är att gå in under det här oket av trä. Urskilja det. För annars kan det komma något värre. Och det är ett ok av järn. Så ett nytt anfall mot Jerusalem, det skulle ju ödelägga. Om de så att säga inte lyder, så skulle kunna innebära att staden kommer att gå under. Vi kan ta nästa bild, ska vi se. Nej, vi kan vänta med den. Jag trodde fel. I detta läge så poppar den här opportunisten Hananja upp. Den här falska profeten. Han är trött på allt det här negosnacket från Jeremia. Han har nya fräscha initiativ. En härlig vision. Full av tro. Positivt budskap. Nej, Jeremia, du är fel ute, för här ska staden få tillbaka sin forna glans. Folket och tempelkulten, det kommer bara hända inom 2 år, säger Herren. Och han agerar kraftfullt, han är karismatisk. Det är stora ord, det är höga anspråk, stora gester. Jag kan tänka på när Paulus talar om dem. Dessa mäktiga apostlar, han talar om lite ironiskt i Korint. Men Jeremia varnar honom för att tala i Guds namn om man inte talar sant. Om man inte har ett mandat, för testet för profeter är ändå uppfyllelsen. Låt oss vänta och se, säger Jeremia. Och det står ju så signifikativt där i vers 11. Då gick profeten Jeremia sin väg. Som så ofta, ensam, missförstådd, efter att ha talat Guds ord. Men för han som är sann profet måste han ändå lyda med risk för att bli illa behandlad. Och det är så det sant profetiska känns igen. Det är inget självpåtaget, det är inget populistiskt. Det går inte att komma från vad som är sant för den som bär på Guds ord. Det går inte att hålla tillbaks. Jeremia säger vid ett tillfälle, blev som en, han försöker hålla tillbaks. Jag vill inte vidare tala i ditt namn. Då blev det som en eld, säger Jeremia. Det blev som en eld som förtär. Det går inte. Och det tror jag vi har som en gemensam erfarenhet också. Det går inte att hålla tillbaks det som är sant. Det går inte att förtrycka sanningen hur länge som helst. Den finns där. Det är där varken man vill det eller inte. Kraften sitter inte i det profetiska, i det yttre, i tonfallet, i gesterna. Det ligger i sanningen. Det är det budskap Gud backar upp, även om människan eller tjänaren är en skör människa. Den ryske författaren Solzhenitsyn, han sa, som jag tycker jag var en profetisk figur, ett ord av sanning väger mer än hela världen. Han fick ju lämna Ryssland, han kunde inte vara kvar där. Men det han sa, han förutsade hela systemets kollaps. Ett ord av sanning väger mer än hela världen. Därför var han livsfarlig. Då kan vi ta nästa bild. Jag åkte en morgon till jobbet och lyssnade alltid på P1. Och det var en intervju från några ungdomar, tonåringar, som hade varit ute och fredagsstrejkade för klimatet. Och det var lite frågor, och så ställde reportern frågan, varför är du här, varför är du inte i skolan? Och så sa den här tonårstjejen det här: varför ska man gå i skolan om det inte finns någon framtid? Och jag kände det var som
ett slag rakt in i magen. Varför ska man gå i skolan om det inte finns någon framtid? Visst, i tonåren är man ganska dramatisk. Svartvit kanske. Men om det finns en sanning i frågan, har den en våldsam kraft?
Och jag tänkte där och då att på söndag då ska jag predika om klimat och Guds rike. Och de två främsta bänkarna där satte tonåringar. Och jag kände det här är ju oerhört viktigt. Och skulle man kunna säga att Greta Thunberg på något sätt har träffat in i någonting som berör många människors tankar och som berör någonting som har med sanning att göra. Vi måste ta det här på allvar. Och när jag läste Peter Halldorfs artikel i Dagen om hans beslut att sluta flyga, så kände jag att ja, det måste man. Jag antog den utmaningen. Tog det beslutet. Inte för att det räddade allt, men som en symbolisk beslut på något sätt i mitt liv. Att det här kan jag inte längre bara stoppa undan. Jag måste ta in den här frågan. Och jag tror vi lever i en tid av desperat behov av urskiljning. Vi har ett Europa där nationalism växer. Vi har miljöfrågan. Vi har klassskillnadens ökande, hårdnande samhällsklimat. Jag kommer röra mig här nu väldigt brett. Och sen kommer jag smalna av längre och längre till oss. Till dig och mig i vår vardag. Jag läste det här i det här kapitlet i Halldorfs bok som handlar om det här mötet mellan Hananja och Jeremia. Så skriver han så här, vi kan ta det citatet: det falska hos de profeter som kritiserade de profeter Jeremia kritiserade låg inte i att de saknade tro på Gud. Det bestickande var deras sätt att hålla isär Gud och världshändelserna. Hos dessa profeter hörs ingen kritik av religiösa kotterier eller politiska maktspel. Inga korrektiv och maningar till omvändelse. Vi hör dem aldrig sjunga ut om sociala missförhållanden. Vem vill förlora sitt arvode? När Gud kommunicerar mot profeten är det för att återinföra rättvisa i samhället och gudsfruktan bland folket. Det är så lysande. Låt oss då gå in i nästa kapitel, Jeremia 29. Jag läser från vers 4. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylon: bygg i hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta i hustru och avla söner och döttrar. Ta hustru åt era söner och era döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt för att den stad jag deporterat er till ska blomstra och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt inte lura er av profeterna bland er eller av era spåmän, och bry er inte om drömmarna de drömmer. Ty lögn är vad de profeterar för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Så säger Herren. Först när 70 år har gått för Babylonien ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka hit. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni i helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er ifrån. Israel är en minoritetsgrupp i Babylon. Och de falska profeterna säger 2 år så ska ni få komma tillbaka igen. Men vers 11 säger det kommer dröja. Sanningen är det kommer ta 70 år. Jag vet inte hur många av er, men jag är uppvuxen med den här lovsången. Va? Lägerbålet, stämningen. Jag vet väl, säger Herren, vilka tankar jag har för er. Och så sjunger vi den versen. Kanske lite ur sitt sammanhang. För tittar vi här, i den här versen här, när de fick det här ordet så tror jag inte det var feel good stämningen. Det var kallduschen. Eller hur? 70 år. Men den här profeten har ju sagt 2 år. 70 år, säger Herren genom Jeremia, ska det dröja. Innan ni ska få komma tillbaka. Men det kommer att ta 70 år. Ja, men det är väl ändå ett evangelium. Det är ändå ett hopp. Även om det dröjer. Och det finns alltid, som Halldorf säger också om Jeremia bok. Det finns alltid hopp med, även i domen hos Jeremia. Gud har alltid ett hopp med, även om det är tuffa puckar också. Och där är vi också, minoritet, vi är resident aliens. Men vi är alltid en hoppfull minoritet, för vi är Guds minoritet. Och Herren vill låta sig finnas när vi helhjärtat söker honom. Israel, de ska plantera. De ska bygga. De ska gifta sig. De ska få barn. Bli fler. Plantera. Bygg. De ska leva hoppfullt och kreativt. I deportation. Och kanske i vers 7 är det bara mest ögonfallande. Alltså, gör allt för att den staden jag deporterar till ska blomstra. Och be till Herren för den. Be för Nebukadnessar. Be för alltihop, hela systemet. De ska inte odla stamliv i ett ghetto i Babylon. De ska engagera sig för stadens bästa. Var med i utvecklingen och staden. Och vi kan ta nästa bild. Kyrkan har haft 3 huvudsakliga förhållanden, sätt att förhålla sig till den omgivande kulturen och samhället i historien. För det första finns en del, ibland har kyrkan valt att vara kallad mot kulturen. Vi är inte av denna världen är budskapet. Vi tillhör inte den här världen. Vi är något annat. Och ibland så kan det bli något musealt över den här kyrkan. Man putsar på sina orglar. Man ska bevara och man ska förmedla tradition. Man är emot förändring i största allmänhet. Och emot all form av samhällsanpassning. Det finns ju extrema grupper här. Som Amish i USA till exempelvis. Där det är hochmut om man har någonting efter 1600-talet. Men man kan förhandla. Man kan få hänga på lite bling-bling på sin häst och vagn. Om man är. Ja, ni vet hur vi som kyrka kan hamna här. Att det blir krig om man ska flytta en möbel från den sidan till den sidan i lokalen. Alltså det finns så många historier. Jag ska inte dra alla dem, ni vet. När de yttre formerna blir väldigt, väldigt viktiga. Och vi kan lägga oss på olika historier. Jag pratade med Mattias om det där. Att jag mötte ibland att det är orgen som är Guds instrument. Jag vet en gång tog hand om en förskräckt församlingsanställd som hade blivit utskälld av sin präst av att gitarren var djävulens instrument. Och det tror man ju inte händer fortfarande, men det gör det. Det var orgen som var Guds instrument. Och det är intressant att orgen kom ju från kejsarkulten. Ja. Så vi bestämmer oss någonstans när saker blir Guds och inte är Guds. Ibland kan den här gruppen bli väldigt stark internt såklart. Min fru är uppvuxen i en sån här församling. Jag ska inte säga samfund. Men när kören skulle sjunga på vägföreningens årsmöte så såg de till att komma precis där de skulle sjunga i samlad trupp med pastorn längst fram. Och när de har sjungit så gick de omedelbart därifrån. Då har de gjort sitt. De hade spritt Guds ord som aldrig återvände fåfängt. Min egen rörelse har ju dråpliga historier för att John Wimber, han var totalt hednisk jazz- och rockmusiker. Och hans första möte med kyrkan beskriver han ju själv när han gick och letade i halvtimme efter ett askfat. Vad fimpar man i här? Och alla grejer han undrade, ja, hur funkar det här? Nu har jag varit medlem i Köpenhamn, Vinja, så att där behöver man leta efter askfat, kan jag tala om. Det står alltid 20 utanför dörren och rök. Det är ju inte synd i Danmark. Det här kan ju gå så långt som man blir sekt, va? Man blir sekt till slut. Och det kan bli väldigt sjuka idéer och väldigt ohälsosam teologi. Det andra är anpassning till kulturen. Jag läste förra ärkebiskopen Vejryd, Anders Vejryd, som har varit i Växjö stift tidigare. En text av honom vid tillfälle för några år sedan. Och jag insåg att hela hans teologi, att han såg hela samhällsutvecklingen som Guds. Han gjorde ingen skillnad på kyrka och samhällsutveckling, utan konsensus i det generella samtalet i samhället är det Gud styr och leder. Skaver inte någonstans? Eller allt var Gud. Gud leder allt. Nu har vi kommit fram till det här och vi har pratat allihop. Det är ju här av världen, va? Att man vill vara politiskt korrekt. Man vill inte ha något kritik. Man vill inte problematisera. Jag letade efter en bild som jag hade på näthinnan. För det finns en så förfärlig bild. Om den här prästen som är ute och lägger händerna. Och välsignar bomben som är på väg till Hiroshima. Jag vet inte om ni har sett den bilden. Fruktansvärt. Den här Leonard Sweet, han är professor i postmodern teologi. Han kallar nu kanske jag sårar några, men han kallar de här kyrkorna för Golden Retriever kyrkor. Kanske någon som har Golden Retriever, men det är ju en väldigt snäll familjehund, och kommer det in en inbrottstjuv så håller den ju mer än gärna ficklampan i munnen och viftar på svansen. Ja, det kan vi hamna, va? Men det leder ju till en inre sekularisering till slut. Tron blir ju inte ett sägande nästintill. Augustinus, jag tog ett citat från honom. När kyrkans begär är styrd av kulturen och inte anden, blir vi tidsandans barn istället för andans barn. Eller andens barn. Det håller fortfarande att reflektera över det. Är vi styrda av kulturens begär? Eller ser vi behoven och är styrda av anden? Tredje modellen är ju någon slags inkarnationsmodellen, att leva i men inte av världen. Som jag tror Jesus visar på, att kyrkan ska identifieras med världens behov, inte med världens begär. Så Jesus var som de flesta på sin tid kulturellt,
Men han var också annorlunda. Och bröt där det var konflikt med Guds rike. Då gjorde han medvetna handlingar hela tiden. För att bryta samtidigt som han var en del av kulturen på så många andra sätt. Och då tänker jag så här, att evangeliet har en dubbelhet. Det både utmanar och det bekräftar. Som väckelserörelse var vi i alla fall när min pappa växte upp. När han skulle gå på fotbollsmatchen så sa farmor: Roland, du vet det, om Jesus kommer tillbaka under fotbollsmatchen, då får du inte följa med. Det är en hel generation. Så han gick med ångest. Och han smög sig in och skulle se Tarzan på bio och tänkte: bara inte Jesus kommer nu under filmen, då har jag i alla fall en chans. Alltså, det här är vi emot i kulturen. Det här är synd. Det här är synd. Vi har kanske varit sämre i väckelsetraditioner på att tala om vad som är gott och kunna bekräfta det som är gott i kulturen. Och kunna urskilja det och stärka det och vara med och säga: låt oss gå tillsammans här med andra organisationer och frivillkraft. Evangeliet, när det är som sannast, tänker jag, kan visa världen på hur vi kan leva på ett icke-destruktivt sätt. Hur samhällsklasser och i kyrkan etniska grupper kan samsas tillsammans. Hur musik, hur konst, utbildning, näringsliv kan ge människor hopp. Det tror jag evangeliet vill ge kraft. Och ni representerar alla de här områdena som jag berör här nu säkert. Istället för cynism, uppgivenhet och kriminalitet. Hur våra relationer och hur vår sexualitet kan vara någonting mer än transaktioner. Och ett ekonomiskt synsätt. Guds rike är en alternativ kultur. Jesus är den annorlunda kungen, den korsfäste kungen som betjänade och gav sitt liv. Det handlar om nåd. Och vi är en helig amenlig kyrka. Det betyder att vi är ett, vi som tror på Kristus, oavsett kyrketikett. Vi är avskilda med ett särskilt syfte, det betyder helig. Vi har ett särskilt syfte i världen, i samhället. Det är det betyder att vara helig. Och vårt budskap är allmänt. Det vill säga, det tillhör alla människor att få höra vårt budskap. Och Jesus, han gav sitt liv utanför stadsmuren för staden. Och vi är kallade att bära liv till staden ifrån den himmelska staden. Det nya Jerusalem är samma sak som himmelriket, va? Guds rike. Så, polis betyder stad på grekiska. Då vi är alla politiker som kristna. Vi borde alla känna att vi är politiker. Hur kan jag få den att blomstra? Och vi skulle sätta det som en slags tanke kring den debatt som pågår, så blir det ibland lite mörkrädd när det bara nästan blir pajkastning. För en politiker hjärta borde ju ha driven att hur kan vi få samhället att blomstra? Var finns behoven? Och hur kan vi möta dem? Därför är vi inte så långt bort ifrån egentligen Babylon. Vi pendlar i Babylon varje dag. Vi sitter på bussen i Babylon varje dag. Vi är en minoritet i marginalen, men vi ska inte odla ett kristet gettoliv. Det är inte Guds tanke. Utan vi ska föröka oss, bygga, inte dra oss undan och odla särart. Bara kritisera det onda och synden
utan att själva vara involverad i staden, i samhällets utveckling. I min församling, eller i vår församling, så gjorde vi ju ett stort ett försök här att socialt företagande som då stöp här med för detta kriminella och killar i riskzonen främst då, att komma in i arbete. Nu har vi ett nytt, en annan medlemssamling som har börjat ett företag där hon försöker då engagera och anställa invandrarkvinnor. Lite som Jallatrappan i Malmö. Att laga mat och catering. Och det är ett litet enkelt exempel. För det var faktiskt så att det här, först när de hörde det här från Jeremia, så tror jag det var inte så här mysigt att sjunga "jag vet väl", säger Herren. Utan det var hårt, som jag sa, att det var riktigt tufft. Men de omfamnar det ändå som en tid från Gud. Och faktum är att den här tiden i Babylon var inte bara destruktiv, även om det klart var väldigt tufft. Utan det här fick en tid av fördjupning och förnyelse i Babylon. När de anlände dit så hade de det brinnande templet på sina näthinnor, va? Men i Babylon så utvecklades synagogan. Det här att man började samlas. Man började samlas i mindre grupper och studera Torah. Lagen. Samtala om Torah och lagen. Fördjupade sin identitet, sin tro. Rabbintraditionen började växa fram här i Babylon. Man samlade också de bibliska texterna, framförallt lagen. Man lydde Gud och man bad för Babylon. Och här tror jag, för att vara relevanta i kulturen, så behöver vi också bönen och vi behöver studiet. Det är inte någon dikotomi, det är inga motsättningar heller. Jag tror vi behöver den radikala traditionen från Jesus, apostlarna, kyrkans historia. Vi behöver fördjupa oss i den. Jag har en sån här lite tips här. Jag lyssnar på den här synaxarium från Bjärka Säby, där varje dag så är den, jag lyssnar på det i bilen, varje dag är det en kort berättelse om en man eller en kvinna i kyrkans historia som har gjort någonting som har influerat människor under lång tid tillbaks, och som ger goda exempel och som ger inspiration. Jag tror det. Det här gör, jag tror han heter, jag kommer inte ihåg, Pelikan heter han efter. Traditionen är den levande tron från de döda. Traditionalism är den döda tron från de levande. Jag tycker det är ganska bra. Det finns så mycket levande tro att få del av bakåt. Och därför, om vi tar nästa bild, så vill jag göra ett image statement. Det här är en liten lycklig kille. Om vi låter fantasin råda då, så kan vi tänka att han har precis lärt sig att gunga själv. Och för att lära sig att gunga så är det ju det här att kunna lära sig att skjuta fram underkroppen. Luta sig bakåt, luta sig framåt, få igång den här pendeln, va? Om vi tar det som ett image statement, så tror jag vi behöver luta oss tillbaks i tradition, i Guds ord, i bönen, för att kunna luta oss också framåt, för rörelsen framåt, in i samhället, ut. Vi behöver den rörelsen, tror jag, den pendelrörelsen. Det är inga motsättningar. Livet fördjupades i Babylon och livet utvecklades i staden. Så det här uppdraget de fick, det blev en dubbel utveckling för Israel. För några år sedan när jag bodde i Malmö, så när jag jobbade på Hylleparks folkhögskola, så såg vi behovet av det här med nya svenska, att vi börjar någon typ av alumni, att vi behöver få goda exempel på människor som har tagit möjligheten som finns och tagit sig vidare i studier. Att det finns såna enorma möjligheter i vårt land. Vi har CSN och allt möjligt. Men det finns såna möjligheter att studera och gå vidare. Och vi ville inspirera, för vi mötte så mycket uppgivenhet. Och då tog vi tog dit en kille som vi hade hört på. Han var på radion, han hade en blogg. Och han hette Farshid Jalavand. Och han kom från Iran när han var 6 år till ett område som heter Bellevigården i Malmö. Och vi hade samlat hela skolan och han berättade sin berättelse. Och så berättade han det här, han kom och han började skolan så småningom. Han berättade att jag levde 3 berättelser samtidigt. Det var berättelsen hemma, vi är iranier. Det är vår identitet. Vi pratar persiska hemma. Vi har den här familjen kvar i Teheran och så vidare och så vidare. Och så hade jag en annan berättelse som jag mötte. Och det var de här kompisar ute på gården. Den berättelsen, det var det här. Svenskarna hatar oss. Kommer aldrig ge oss en chans. Vi måste hålla oss här. Vi måste hålla oss ihop. Vi kommer aldrig ha en chans. De kommer aldrig släppa in oss. De tar oss direkt om de får chansen. Och så kom han till skolan. Det var det en tredje berättelse, va? Och så levde jag, sa han. Berättade han. Jag levde mellan de här 3 berättelserna. Och så fick Malmö kommun. De fick en idé. De skulle bryta upp skolor. Så den här skolan, Bellevigården, han gick. Han blev förflyttad till Slottsstadens skola. Där nästan inga utlandsfödda. Malmö är väldigt segregerat. Och han tänkte det. Och han berättade för kompisen. Så, mannen, de kommer döda dig direkt, mannen. De kommer ta dig direkt. Du kommer innanför dörren. De kommer ta dig direkt, mannen. Du har inte en chans. Han gick dit och han var beredd på det värsta. Han var beredd på att bli spöad första dagen. Men det hände inte. Han gick ett tag. Det hände inte. Och så han märkte att det istället var killar och tjejer som frågade honom. Du, ja, men, berätta lite om dig själv. Berätta om din bakgrund och berätta. Och han fick vänner. Efter ett tag var det också lärare som sa, Jalavan, du är duktig, Jalavan. Du är duktig, alltså. Du, den här uppgiften är jättebra. Nej, men den här är bra, alltså. Det är bra. Jag ser att du har begåvning, du är duktig. Han började få sån bekräftelse och uppmuntrad. Man började tro på det. Idag så är han forskare i mikrobiologi i Lund. Och han sa till oss, vad hade hänt? Jag vet inte vad som hade hänt om jag inte hade blivit förflyttad till Slottsstadens skola. Vilken berättelse. För där utmanades min berättelse när jag kom dit. Som jag levde i. Och så sa han, jag har ett svenskt pass. Jag är svensk. Jag har valt det. Och så utmanade han våra kursdeltagare. Och det blev en väldig diskussion. Va? Du sviker ditt folk. Nej. Jag är svensk, jag bor i Sverige, jag är svensk iranier. Det är ett jätteintressant samtal. Jag vände upp på mycket. Upp och ner på mycket. Men jag fick den här reflektionen kring oss, vår identitet, vår berättelse vi lever i. Och ibland är det, tyvärr är det kyrkor som lever i en berättelse som inte är så olik den här kidsen på Bellevigården. De är icke-kristna. De tänker så här om mig. Om jag kommer säga det, då kommer de bara så här. Det kommer bli så här.
Precis som nya svenskar som lever i den här berättelsen, som aldrig försöker ens, för de har fått en berättelse att det är kört. Så kan vi som kyrka ibland leva i berättelsen om vårt eget utanförskap, som kanske inte är sant. Har ni tänkt på det? Som istället för att tänka vad kan vi bidra med, så kanske vi känner att det gäller att överleva. Och ibland så möter det också det här, det är samhällsutvecklingen, det är någon typ av autonomi, det är bara någonting som bara, det bara händer, det bara går, det bara kör, det är inget vi kan göra någonting åt alltså. Och visst kan det kännas ibland att jag pendlar mellan mitt hem och jobb i Babylon, i en värld där det inte finns mycket tro. Men jag tror vi kan säga utifrån Jeremia att vi inte där vi är av en slump, utan av en anledning. Och det finns förankring i det. Vilken berättelse lever du i? Vilken berättelse lever vi som församling? För man kan bli förblindad och stänga av utifrån vilken berättelse vi lever i. Och framförallt så kanske inte vi ser spåren av tro. Då ska jag gå vidare här. Och tänkte, vi ska hamna hos Jesus. Och det harmonierar med Jeremia. Så väl. Väldigt centralt bibelställe. Lukas 10. 25. Se om jag har skrivit det på nästa slide. Ja. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt, gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: Och vem är min nästa? Och så kommer berättelsen som vi känner till så väl, om den barmhärtige samarien. Det här handlar ju om faktiskt samma sak som det här handlade om i Babylon för Israel. Det handlar om att vara goda grannar. Att söka det stadens bästa, det handlar ju om att söka det bästa för oss som lever i den. Det handlar ju om att det handlar ju om min granne. Dietrich Bonhoeffer, den här tyske prästen, lutherske prästen från Bekännelsekyrkan, som har skrivit många fantastiska pärlor, Liv i gemenskap bland annat. Han säger: Kyrkan är som sannast när den finns till för andra. Och jag tänker, har man det med sig, då har man en väldigt god chans att vara en sund och frisk gemenskap. Kyrkan är som sannast när den är till för andra. Och är inte det vi är på väg in i pingsten nu? Är inte det som är pingstens stora berättelse? Att anden kommer en ny kraft från Gud att vara en profetisk gemenskap. Där unga och gamla har drömmar, visioner om förändring. En ny kraft och glädje till vision. Och där vi läser att de var omtyckta av hela folket i staden Jerusalem. Det är anden som vill mission. Och det är därför vi inte ska misströsta. Räkna ut oss själva för våra liv och gå upp och ner.
Jag har en god vän som är sjukhuspräst. Jobbat på hospice i många år. Han har lite torr humor. Men han säger så här: vi går från krasch tills vi möter Gud på Sion. Kriser kommer i livet. Så kan det vara. Ja. Svårigheter. Livet går upp och ner. Det är dagar vi känner oss på gång. Dagar vi vill helst dra ner persiennen och stanna kvar hemma under täcket. Och kanske det är så jag sa förut, eller som vi snackade om, jag sa, men det här att man har hört så mycket lagiska predikningar om e-ordet, alltså evangelisation. När det så mycket handlar om nåd, att vara en kreativ, glad och hoppfull gemenskap i Babylon. Det behövs, för det är så många som förtvivlar och går under i Babylon. Ni är väldigt medvetna om det. Så är det. Vi har inte räknat upp all statistik på olika sätt. Anden är det hoppfulla. Anden är den här kraften som ger kreativitet. Jag har inte det i mig själv, men det är det glada och hoppfulla att Gud har gett oss sin heliga ande. Och anden är också väldigt oförutsägbar ibland. För några helger sedan så var jag och Lillmor, vi var i Malmö, vi var på återbesök där. Och vi var på restaurang. Och det var en kvinna som jobbade där som serverade servitris, som serverade vid bordet och sådär. Det var en italiensk restaurang. Och sen där, plötsligt där så får jag den här känslan att Gud vill någonting. Jag har lärt mig med åren den känslan som han gör med mig. Han gör kanske annat sätt med dig. Och han vill någonting med den här kvinnan. Det är någonting med henne. Och vi säger ju ofta så här att evangeliet ger liv och att vi får liv i Gud. Och det är sant. Men det är också så där. En annan viktig fråga i Bibeln är om jag är död. Är jag död nog att försöka säga något taffligt här nu som gör att jag kan anses vara lite konstig för att Gud vill det? Får kärleken betyda så mycket? Får den vara dåraktig? Det är dags att dö. Jag känner igen tecknen. Och så får jag tillfälle att börja prata med henne. Och då förstår jag varför jag ska börja prata med henne. Och jag ser hennes liv. Och det finns kopplingar här som jag inte hade en aning om, bland annat via Albanien. Och jag får tala in i hennes liv. Jag sa, jag upplever att Gud visade mig att du har jättejobbigt just nu. Det är en väldigt jobbig period och väldigt pressad. Men jag ska be till Gud för dig, för du är väldigt älskad av honom. Lillmor började gråta och chefen började titta varför hon står länge vid bordet där och håller på att prata med dem. Jag kände, jag ska inte genera dig, sa jag. Jag ska inte göra, men vi kommer be för dig när vi går härifrån. Tack, säger hon. Det finns ju en dag i kyrkoåret som heter förspillda tillfällen. Då vi får chans att reflektera lite av det där. Och det har jag också. De här tillfällena jag har känt det där. Men ändå valt, nej, jag vill inte dö. Eller, jag är inte riktigt beredd. Jag är inte riktigt säker på det. Jag delar med Gud så jag ställer inte upp. Förspillda tillfällen. Men vi har också tillfällen där vi gjorde det. Och jag tror vi behöver de berättelserna och dela dem med varandra. Båda berättelserna behöver vi dela med varandra. Och ibland i våra relationer så kommer det där läget och du vet det när du behöver säga, kan jag få be för dig nu? Och i den lilla meningen så ryms så många värderingar om kärlek, om barmhärtighet, att Gud lever, att Gud har bön,
Be för staden. Be för människorna. Evangeliet handlar ju inte bara om vad tänker du. Det är ju viktigt att kunna prata om tron och vad som är, hur vi tänker som kyrka. Utan också, vad erfar du? Jag berättade om Anders här förut. Anders Gell, min vän. Han är ju en sån där som varenda gång man ringer så har han ju, trots nu att han har kämpat med en hjärntumör, så har han ju pratat med någon granne och bett för dem. Sjuka människor, ensamma människor. Därför att jag vet ingen som är så mycket beredd att dö i människors ögon. Kanske där, ta med dig den frågan. Ta med dig det då. De där lägena där Gud, du vet att Gud har ställt dig där. Att ta det där steget. Säga det bara. Just do it, Nike. Bara säg det. Bara säg det. Ibland kan jag bli lite trött på såna här diskussioner att är tungotal tecken på andens dop eller inte, om du är döpt, andedöpt eller inte. Jag förstår inte riktigt varför man ska hålla på med det. Det är väldigt tydligt att Lukas vill berätta om en berättelse att när anden ger vibrerande tro till en hel kyrka fylld av liv och tro, att de inte kan hålla tyst, att de inte kan hålla band på sig själva och att de inte går i ledband. Det är anden. Vi hade dop förra söndagen. Fyra döptes. Och en av dem som döptes, det är Mia. Jag får berätta hennes berättelse. Hon kom till oss. Via varje måndag så har vi soppkök i kyrkan. Mellan 12 och 1. Och det kommer så blandat. Det är ensamma pensionärer. Människor som är psykiskt sjuka. Det är hemlösa. Alla möjliga människor. Väldigt blandad grupp. Och hon kom dit. Och hon har på grund av sin sjukdom knappt lämnat sin lägenhet på så många år. Och se hur anden har verkat i henne nu. Under paustid. Det är fantastiskt. Och i söndag så satt hennes exman, hennes syster, hennes barnbarn och allihop satt på första bänk. Och det var så härligt också att när vi hade förbön så, de har aldrig varit första gången de varit med på en sån här gudstjänst i sammanhang, så var de uppe allihop och var med och la händerna på. Jättebra. Välkomna. Och systern, kom, jag vill gärna att du ber för mig. Hon kan inte hålla in sin berättelse. Hon var på bröllop förra sommaren. Och hon, när hon skulle hålla tal, så sa hon, jag måste bara berätta om Jesus. Och ingen där var kristen på bröllopet. Hon berättade själv. De grät och de kom och kramade henne. För det finns ingen kan säga att De vet hur hennes liv har sett ut i 30 år i sin lägenhet. Med missbruk och olika saker. Vad som har hänt med henne. Hur ser det ut att älska min nästa? Hur ser det ut att älska min granne? Mannen som kommer till Jesus här i kapitel 10. Han ställer frågan lite grann. Står det så här då? Slags observandum då, att han ställer det här att för att visa att han var rättfärdig, sa mannen till Jesus, vem är min nästa? På något sätt han letar efter det känns som att han letar efter ett kryphål, att det blir mer liksom ett teoretiskt resonemang. Han vill kanske inte riktigt ändra på sitt liv. Ibland är vi sådana. Jag vet att det här min nästa kan, det är såklart, det kan vara vem som helst, min arbetskamrat, det kan vara min studiekompis. Och jag,
jag brukar alltid säga att det är en kristen plikt att gå på personalfest. Det är en kristen plikt att göra det. Nu jobbar jag på en kristen arbetsplats. Så det, men jag har jobbat på arbetsplatser som inte varit kommunala, privata. Och människor som aldrig har sagt någonting till mig under arbetstid någonsin. Men har druckit en eller två öl. En gång på Lärnia i Göteborg så hade jag en kö. Det var 4-5 stycken som stod och ville prata med mig om andliga frågor. Det är sånt självförtryck i det här landet kring de här frågorna. Det är så mycket rädsla att man ska bli sorterad in bland idioterna om jag tar upp det här. Och det är andliga erfarenheter. Det är drömmar. Jag har varit med om människor som berättat erfarenheter av änglar. Och jag har varit den första. Jag har träffat en person som i hemlighet bad till Gud som hade fått cancer. Som blev helad. Och jag var den första kristne han berättade det för. Så vi kunde sätta oss utifrån det av bibelstudiet. Men det innebär ju att de visste att jag var kristen på arbetsplatsen såklart. Visste också att jag jobbat i kyrkan. Det är en plikt att gå på personalfest. Och ibland talar vi om det här i metaforiska termen. Men risken är också att vi stannar vid metaforer. Alltså vem som helst. Vi vet att det här, min nästa kan vara vem som helst. Det är rätt svar. Men hur påverkar mitt liv? Och risken är ju att det blir metaforisk kärlek till en metaforisk granne. Som kanske leder då till en metaforisk förändring. Den här liknelsen som Jesus berättar här. Det slutar med att gör, står det. Gör som han. Gör så. Och då är det ju en handling. Hur är det med mina fysiska grannar? Jag är inte så där lätt för såna här stora kampanjer och senkristendom och sådär. Jag manifestationer och så. Jag har varit involverad i det och sådär. Men jag är mer och mer distanserad till sånt. Jag talar inte emot att det kan vara så. Men jag tänker ändå det här mer organiska och det vanliga livet. Hur ser det ut i de relationer jag har väldigt nära? Mina föräldrar är djupt dysfunktionella exempel på hur man ska bete sig mot grannar. Det var så här att vår granne var KPM-lärare där jag växte upp. Och mina föräldrar var frikyrkliga. Så långfredagen, då körde han alltid skit i trädgården. Så det luktade ordentligt illa. Mina föräldrar kontrade då i Jesu namn och i all kärlek. På första maj, då han hade kostym. Skjorta och slips. Inte bra alls modell, tänker jag. Ja, en del grannar vill inte. En del grannar är svåra. Grannar kan förändras. Det har också varit med om. Vi retar oss på en del grannar. Vi kan förändras. Har vi egentligen något val om vi valt att följa Jesus? Har du tänkt på att allt inte handlar om oss? Har du tänkt på att det skulle kunna vara så att du bor där du bor för att Gud vill det? Just där du bor. Precis som Israel blev placerad i Babylon. Det var Guds suveräna handling. Har du tänkt på att du kanske har blivit placerad där du bor för att någon där du bor ska lära känna honom genom dig? Jag har ju varit med om det där flera gånger, säkert flera av er också. När vi bodde i Malmö så hamnade vi i en bostadsrätt i trappuppgång. Och i Malmö kan jag säga att komma in som frikyrkopastor, det kan man säga är något exotiskt. Det är ingen som vet vad det är för typ av fågel som har flyttat in riktigt i huset. Det finns liksom inga riktiga kopplingar. För det är så sekulariserat. Men en kille som vi blev bättre och bättre vänner, han var utbränd och hemma och vi fick en relation mer och mer. Sen vid ett tillfälle så berättade han att han var uppvuxen i Örebro.
Och att han har bott på Längbogatan. Och då bara ringde en klocka. Och då visade sig, jag vet att Hans Johansson har ju varit här och predikat mycket och så jag bodde ju i Ringfors när han dog. Det visade sig att han bodde på samma gata som Hans och Lisbeth och pojkarna. Och att Erik, deras son, och han hade varit bästa vänner. Och han hade ett väldigt kärt minne och Hans tog med dem ut och visade dem hur de skulle flugfiska. Förstår ni vilken precision Gud kan ha vad han sätter en människa? Och jag fick berätta, liksom, det är en av mina bästa vänner någonsin. Och de är kristna, de var kristna familj du besökte. Jaha, oj. Saker började falla på plats. Varför de hade brytt sig. Varför det kändes så speciellt att komma hem hos dem. Och så vidare. Så fick vi vårt samtal vidare där. Var tillfällighet. Jag har varit med om flera gånger. Gud älskar verkligen människor. Och vill att de ska lära känna honom. Och vi leder en husgrupp, jag och Lillemor, som vi har lektur divina och vi läser bibeltext och vi ber och lyssnar in Guds röst utifrån den. Och vi läste Lukas 19, Zacchaeus, härom veckan. Och det blev väldigt tydligt för mig att Gud ser, han ser oss innan vi ser. Gud ser Zacchaeus långt innan Zacchaeus själv får syn. Hur mycket Gud älskar. Och jag såg en bild som att det var som att Zacchaeus satt i trädet som någon slags skön korg på tölj. Och Gud bara älskar honom. Tänk den där bilden. Hur mycket Gud älskar människan. Gud älskar människor som ännu inte känner honom och som är ute på helt fel vägar. Sen såg Zacchaeus. Men Gud såg honom först. Gud ser. Gud älskar. Ibland kan det här som jag pratar om nu, tycker jag, och också mitt eget sammanhang, bli väldigt instrumentalt. Det blir väldigt mycket om siffror. Och såna här saker. Och det blir som att man ska gå igenom ett kontrakt och få någon annan att skriva på längst ner på linjen längst ner. Liksom. Skulle vi kunna röra oss i det här utan det? Bara vara glada över det som sker och mindre självkritiska och jämförande över det som inte sker. Kan vi lämna det till Gud? Skulle vi kunna gå den där extra milen ibland? Jag pratade med några som om det här och de berättade att vi är kristna och vi är inbjudna. Vi har faktiskt till och med varit inne på vinprovning hos grannarna. Det var, tyckte de sträckte sig långt. Ja, de hade med sig sin egen juice. Som de drack när de andra smakade Chardonnay och Pinot Noir och sånt där. Men vi var ju där, vi satt ju med dem. Och då tänkte jag, ja men skulle ni inte bara kunna ha smuttat lite? I alla fall, jag vet att det är en känslig fråga. Skulle ni inte bara kunna ha smuttat lite? Bara för att visa att ni är med och ni är delaktiga med dem. Hur skulle Jesus gjort? Skulle han ha med sig sin egen druvjuice? Ja, jag vet inte. Jag vet att det är en känslig sak. Men ibland känner jag så här. Vi behöver avlära oss den här religiositet. Och kan vi inte bara vara sköna på något sätt. Och vara med människor. Utan att gå över de gränser som vi vet är fel. Riktigt fel. Bara vara lite normala. Jag menar på personalfesten. Vi behöver ju inte dricka 20 öl. Men du kanske kan ha en i handen. Du behöver inte ens smutta på den. Men du kan ju se ut som de andra. Alltså, vi säger det ju så ofta. Vi är bara en tiggare som visar någon annan var vi kan finna bröd. att vi är syndare. Hur kan vi hitta den här balansen som Jesus har så knivskarpt? Att ingen känner sig bortstött. Och ändå så går han inte över gränserna. Till och med låter kvinnor komma så nära samtidigt som han aldrig går över gränsen. Alltså hon som kom och tvätta hans fötter med sitt hår. Och han tillåter det. Kan vi vara kyrkan som inte bara spelar hemmamatcher utan vill spela bortamatcher? Jag träffade en kille som gav, så sa han, så berättade, vad gjorde du de här åren? Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Man kan säga så här. Jag var på en institution där vi bara spelade hemmamatcher. Jag förstår ju att det var ett fängelse alltså. Jag vill inte säga det riktigt. Kan vi spela bortamatcher som kyrka? Kan vi vara inkluderade? Kan vi anstränga oss? Vi kan inte öppna någon annans ögon, men vi kan välja att älska, va? Som den barmhärtige samarien gör. Att vad vi behöver är en smula flexibilitet, barmhärtighet och avsiktlighet. Det här betyder ju inte att om man tänker organiskt så att man inte är avsiktlig, utan det handlar ju om att en medvetenhet till Gud, att jag har tropikhjälmen på, man ska ha en sån gamla schablonbild av missionären. Jag är missionär varenda dag. Jag lever i ett land som är ett missionsland. Och det finns människor runt mig som ber, fast de går aldrig i kyrkan. Och som funderar mycket kring de här sakerna. Och kanske sådana som har en helt annan fasad. Och kanske att Gud vill ge lite information ibland, en knuff, att du snackar med honom. Gud och människor är ju det viktigaste i evangeliet, tror jag. Vi har lite tid. Det är mycket på listan. Hur ska man hinna med allt? Ja, så är det. Och samtidigt är det ju svårt att inte se att det här dubbla kärleksbudet är det viktigaste enligt Jesus. Att älska Gud av hela hjärtat och min nästa som mig själv. Att detta är ju absolut det viktigaste. Och det finns en prioritering hos Gud. Om vi läser Lukas 15 och de här liknelserna. Att herden som lämnar de 99 för att söka upp det enda fåret. Kvinnan som letar efter det här myntet tills hon hittar det. Hon släpper allting annat, för det här myntet måste hittas. Och pappan som släpper allt. Som beter sig ovärdigt och fjolligt som en patriark i Mellanöstern absolut inte ska göra när han springer sin son till mötes med öppna armar. Det är en prioritering. Ska vi be tillsammans innan nu? Tack Herre, du Guds heliga ande, att du låter det som är dina ord och ditt ord få falla i våra hjärtan. Både till tröst, uppmuntran och utmaning idag, Herre. Och inspiration i våra hjärtan. Tack, Herre, att ditt ord säger att du älskar världen. Och Herre, hjälp oss att också göra det. Fyll oss med den kärlek du har till världen. Korsets kärlek. Herre, ge oss hjärtan som kan vara stilla inför din röst. Gör oss till kamaler för din barmhärtighet. Visa din väg och gör oss villiga, Herre, att gå den. Amen. Vi ska fortsätta efter lunchen med en liten övning, tänkte jag. Så välkomna då igen. Varsågod, Sam.